Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vi ska nu tala om fördelar och risker med hormonbehandling och det är professor Tord Nesén som är med. I avsnitt 101 så gick vi igenom de här nya nationella riktlinjerna som Sveriges gynekologiska förening satt upp. Och Tord Nesén är en av dem som har varit med i arbetsgruppen som jobbat fram de här nya riktlinjerna. Och efter att det här avsnittet spelades in så publicerades en studie i den seriösa medicinska tidskriften The Lancet som gav eko i pressen om att hormonbehandling i samband med klimakteriet ger större risk för bröstcancer än man tidigare trott. Det har varit en del debattinlägg och artiklar som ger lite olika budskap och vi har spelat in ett tillägg i det här avsnittet cirka 26 minuter in där Tord Nesén får svara på vad som är nytt och hur de här nya riktlinjerna eventuellt påverkas av den här Lancet-studien. Och det finns också på klimakteriepodden.se så finns det en länk till ett officiellt uttalande som den här arbetsgruppen har från SFOG, alltså Svenska gynekologiska föreningen, gjort i anknytning till att den här studien publicerades. Där kan du också hitta länken till själva studien om du vill gräva i det. Jag vill också flagga för att du inte ska missa nästa avsnitt som handlar om benskörhet. En riktig ögonöppnare om du frågar mig. Men nu till dagens avsnitt så välkommen att lyssna. Tord Nesén, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
Tack, tack.
Nu är vi på SFOG i Östersund på den årliga konferensveckan.
Yeah.
Och du har precis varit med och presenterat delar av de nya riktlinjerna för hormonbehandling under klimakteriet. För oss vanliga kvinnor, men de som det presenterades för var ju vården. Framförallt gynekologer som var väldigt intresserade av vad som är nytt i det här. Och det har vi fått höra i podden då om de nya riktlinjerna, vad exakt de innehåller av Alkistis som vi hade med i tidigare avsnitt. Men den stora delen som du pratar om, Tord, det är ju för och nackdelar, eller man kan säga fördelar och risk med hormonbehandlingar under klimakteriet. Och det här är ju oerhört intressant, för det är väldigt svårt som kvinna att komma förbi den här skräcken som finns inbyggd i oss att hormoner är farligt.
Ja, absolut, absolut. Det har väl ibland kanske uppfattas som lite större risker än vad det de facto är. Och jag pratade ju om fördelar och risker totalt sett. Och jag började med att då upprepa än en gång att kvinnor som lottas till hormonbehandling är mellan 50 och 60 års ålder. Har 40% lägre total dödlighet under behandlingstiden jämfört med de kvinnor i samma ålder som lottas till sockerpiller.
Mm.
Det är ganska substantiella effekter.
Mm. Och när vi pratar om total dödlighet så pratar vi om allt från att få en tegelsten i huvudet till att dö i hjärtkärl, cancer eller whatever.
Ja, exakt. Då är allt inkluderat. Bröstcancer, koloncancer, olyckor, anything. Mm.
Men om vi ska gå in på fördelar och risker med hormonbehandling. Kan inte du, precis som du gjorde på det här symposiet, kan inte du berätta för oss? Om vi börjar då med fördelarna.
Ja, den uppenbara och sen länge noterade fördelen, det är ju effekten på klimakteriebesvär. Där många kvinnor då upplever de här besvären i olika grad och under olika lång tid. Men där har det ju dokumenterats ända sedan 40-50-talet att östrogen har en utmärkt effekt.
Mm.
Och det är ju det effektivaste, det bäst dokumenterade och det mest naturliga också i den här situationen.
Mm.
Eftersom det kommer i samband med att de egna östrogenerna då påtagligt minskar. Det är det ena. Sen finns det, som jag nämnde då, också flera andra indirekta saker. Bland annat amerikanska studien just från den här VHI-studien som gav upphov till de här negativa strömningarna. Där har man sett att kvinnor som fick enbart östrogen i VHI-studien hade en halverad risk att utveckla förkalkningar i kranskärlen i hjärtat jämfört med de som inte fick östrogenbehandling.
Mm.
Och det är alltså lottade studier med och utan behandling. Ännu mer substantiellt är när man tittar på de som har fått hjärtkärlsjukdomar eller hjärtinfarkt i princip. Och där ser man ju också att det är ungefär en halvering av risken. Ungefär hälften. Och hjärtinfarkter är inte så vanligt just efter menopaus.
Nej, alltså mellan 50 och 60 är ju inte där man hör, utan det är ju snarare 60 plus som man läser om.
Men det ökar exponentiellt och kommer i kapp med kanske efter 15 år eller så, 10-15 år. Och det är ändå nog den här effekten på hjärt-kärlsjukdomar som påverkar förändringen i total mortalitet starkast också.
Alltså total dödlighet.
Ja, total dödlighet. Ja. Mm. Så en halvering av den här hjärtkärlrisken, den är substantiell.
Mm. Och hänger den kvar om man nu har tagit östrogen mellan 50 och 59? Hänger den effekten, fördröjs effekten då? För du sa att sen kommer man i kapp.
När man kommer i kapp menar jag alltså obehandlat.
Ja.
Att kvinnor har ju extremt låg sjuklighet och dödlighet i hjärtkärlsjukdomar innan menopaus.
Mm.
Och däremot männen har klart högre då. Men sen är ökningstakten betydligt snabbare hos kvinnor. Så att de ligger ungefär på samma nivå vid kanske 65 års ålder.
Okej. Så vi fördröjer den risken. För låt säga att man äter östrogen under 5-10 år. Under den tiden som besvären så att säga normalt sett ger sig till känna.
Ja.
Och sen så slutar du. Börjar du då där någon som inte hade tagit östrogen hade varit när den var 50?
I princip skulle det kunna vara så. Så är det till exempel för frakturrisk och så. Nu har det antytts i studier att det möjligen också kan vara en viss negativ effekt att helt plötsligt sluta med hormonbehandling. Man har där sett under första året att det kan vara en ökning av incidensen just då, för det blir en omställning förmodligen i kärlens sammandragning och så.
Okay.
Vilket då skulle tala för att man kanske slutar lite långsammare eller utgläsare.
Utgläsa. Men det tror jag att de flesta gynekologer också rekommenderar. Men när du säger långsammare, pratar vi ett halvår eller pratar vi 2 år? Eller
nej, gör man det under ett halvår eller ett år tror jag det räcker.
Ja, okay.
Men det är bara en gissning som
ja,
sagt.
Jag förstår. Ja. Okej, så då har vi fått höra ett par fördelar här då. Mm.
Annars är också 30% lägre risk att övergå till typ 2-diabetes jämfört med obehandlade.
För att?
För att östrogenerna verkar ha underlättat alltså upptaget av socker i cellerna. Så som insulin normalt gör. Så det ökar vad man säger insulinkänsligheten. Även koloncancer. Mm. Är minskande, icke att förglömma. Mm.
Och kolon, det är tjocktarmscancer. Och hur vanligt är tjocktarmscancer?
Ja, nu har jag inte några exakta siffror.
Nej, för jag menar, vissa av de här sakerna känns ju som att oj, det är så abstrakt så att jag är inte orolig för det ändå.
Det är ändå en av de inte ovanliga sjukdomarna hos äldre, va? Och ökar ju med åldern. Och det brukar ju gå bra i början men har en tendens att komma tillbaks.
Okay.
Men där ser man ungefär en 30-35% i minskning av koloncancerrisken också.
Okay.
Det har varit spekulerat mycket vad det kan bero på. Det kan vara så enkelt, men det är mer en spekulation att slemhinnorna i underlivet och så förbättras ju och blir tjockare med hormonbehandling. Förmodligen är det så även i munslemhinnan och tarmen och ögonslemhinnan. Tarmslemhinnan då, med en tjockare tarmslemhinna skulle man kunna tänka sig står emot de här friktionen för all tarminnehåll som ska passera, så att det blir mindre möjligheter för inflammatoriska förändringar och därmed kanske också minska risken för tjocktarmscancer.
Mm. Nu var du inne på det här som är så populärt att prata om idag, det här med inflammationer, låggradig inflammation.
Det är ju den som förmodligen nöter ner oss, eller hjälper till att nöta ner oss, alltså inflammation, det är riktigt.
Och det här som vi blir matade med nu från press och från alla möjliga håll och kanter, det är ju så här, ja men ät antiinflammatorisk mat och så vidare. Se till att du har en bra tarmflora och undvik vissa saker och öka på andra saker. Är det någonting som...
Säkert kan det vara bra och bidra positivt, det tror jag. Men där kan man också komma in på hormonbehandling och östrogen. Östrogen är också antiinflammatoriskt och förmodligen i en måttlig grad. Och som hjälper till, jag tror själv att det är den effekten som kanske är bland det viktigare när det gäller skyddet av kärlen.
Okay.
Och minskningen av hjärtkärlsjukdomar efter eller i samband med hormonbehandling. Inte så mycket kanske effekter på blodfetter och så, som också förbättras av hormonbehandling.
Man pratar ju också om benskörhet och du nämnde det lite grann.
I princip bevarar skelettet så länge du behandlar.
Okay.
Förutsatt att det tas upp i förväntad omfattning från tarmen eller huden, hur du nu ger det.
Torrheten, absolut. Eller vad du nu ska kalla det för, inte bara i underlivet.
Vi var inne på det lite grann när vi talade om slemhinnorna i ögonen, i munnen och i tarmen och den senare då, som kanske också spekulativt kan skydda och stå bakom siffrorna att det är en skyddseffekt mot tjocktarmscancer.
Mm.
Precis som du säger, det skyddar ju bindväven överallt och bindväven är ju grundelementen i kroppen. Va?
Mm.
Så det har effekt på hud, det har effekt på bindväven i kärlväggen, i hjärtat, i hjärnan, överallt.
Nu är det ju så att man inte bara kan ta östrogen om man har sin livmoder kvar. Och majoriteten av svenska kvinnor har ju livmodern kvar och då måste det kombineras med någon form av progesteron för att man inte då ska bygga upp framförallt en potentiellt cancerogen livmoderslemhinna.
Helt riktigt.
Och då finns det ju en debatt om det som vi har tagit många gånger tidigare, huruvida man vill äta naturligt eller gestagenerna som är bättre dokumenterade och studerade, och ni har egentligen framförallt bättre erfarenhet av i olika studier så att säga vad de har för effekter. Men vad har det här progesteronet eller gestagenet för potentiella fördelar?
Med gestagener så är det visat sedan länge att det är väl effektivt att skydda det. Till och med så med kontinuerlig behandling att det är lägre risk för endometrisk cancer än kvinnor som aldrig har fått östrogen eller hormonbehandling. Mm.
Och endometri, det är livmoder.
Livmoderslemhinnan, ja. Det som har diskuterats och varit mycket på tapeten de senaste åren, det är ju så kallat naturligt eller kristallin progesteron då. Där är just de studier vi har är inte lika omfattande och lika långvariga som vi har med gestagener. Jag är notoriskt misstänksam mot alla nya substanser som kommer in. Men det här är ju faktiskt en kroppsegen substans. Så att i det fallet så borde det vara mer betryggande. Annars tar det ju ibland decennier innan oväntade effekter kommer.
Ja, och om finns det några andra fördelar med att tillföra progesteron eller gestagen efter menopaus?
Ja, det är på humöret då, som inte är tillräckligt utforskat än. Med gestagener i kombination med östrogen så finns det flera studier som indikerar att det minskar depressivitet eller den här lättare formen av sänkt humör då i samband med menopaus. Och det är möjligt att progesteron kan vara minst lika bra där. Men där upplever jag nog att det inte finns lika mycket studier än så länge.
Sen vittnar ju många kvinnor också om att de känner sig lugnare av progesteron eller gestagen så att säga.
Ja, det är helt riktigt.
Ja, och då man kan få lättare att somna och lite sådana effekter.
Men här liksom i andra sammanhang kan det vara mycket individuellt också.
Ja.
Jag har hört rapporter att en del kan få en effekt med progesteron att det blir nästan för trött på morgonen.
Ja, okay.
Det får man bara prova ut själv.
Mm.
Och justera dos eller preparatval då. Väldigt mycket individuella reaktioner som man får.
Så att progesteron, gestagen är mer individuellt än östrogen. Östrogen kan man vara lite mer generell som du var tidigare med att säga, det här är fördelarna. Medan för progesteron, gestagen så finns det inte samma enkelhet. I att säga att det här...
Mycket av fördelen som vi har diskuterat det är med kombinationerna då, östrogen och gestagen.
Okay.
Det är huvudsakligen det.
Okay.
Förutom det här med förkalkning i kärlen.
Det är bara östrogenet.
Där var det studien bara på östrogen.
Ja. Okej, okay, men vi går in på de här riskerna lite mer.
Och det som har diskuterats mest förstås av naturliga skäl, det är ju bröstcancerrisken. Det är ju vad jag upplever skräckscenariot för de flesta kvinnor. Och det är helt klart att få diagnosen bröstcancer är ju en livskris. Även om prognosen av behandlingar så är väldigt bra tycker jag i Sverige, generellt sett. Det diskuteras ofta att hormonbehandling ökar risken för bröstcancer. Jag vill modifiera det där lite grann på det sättet att i min tolkning så kan de studier vi har inte säga om östrogen eller kombinationen östrogen gestagen orsakar bröstcancer. De är för korta. Det tar väldigt lång tid från att en cell canceromvandlas till utveckling och att man upptäcker den kliniskt. Och de här studierna är oftast maximalt 5-6 år, kanske 10 år. Och den här förändringen med en ökad upptäckt, som jag brukar hävda då, av bröstcancer, det kommer efter 3-4 år redan. Och det är lite för tidigt för att det ska kunna indikera att man från början orsakar en bröstcancer. Utan det är nog snarare så att man har ju cancerceller lite här var i kroppen. Och att det är en tidigare upptäckt av begynnande bröstcancer som man redan har när studien börjar. Man gör ju mammografier både i de som får hormonbehandling och de som får sockerpiller. Så jag tolkar det som en tidigare upptäckt. Och därvidlag så är det då med kombinationen östrogen och gestagen som den tidigare upptäckt. Med östrogen enbart, då är det minskad upptäckt. Men vilket som är att föredra på 2025 års sikt, det vet jag inte. Och det är svårt att det kommer aldrig att bli någon så långa studier som kan svara på frågan om det orsakar bröstcancer. Det kan vara mycket troligt att östrogen är med i det sammanhanget utifrån mer epidemiologiska fynd där man ser att det ökar med åldern, men sen minskar ökningen lite grann vid menopaus och så. Som skulle kunna tyda på att östrogena ändå har ett spel bakom det hela.
Men det går ju inte att bortse ifrån att det finns ganska tydliga indikationer på att kombinationen östrogen-gestagen, vilket är standardbehandlingen i Sverige, ja, ändå orsakar en liten förhöjd risk för bröstcancer.
Ja, i de amerikanska studierna med de östrogen som används i USA, alltså det som är utvunnet från urinen på gravida ston. Här i Europa och i Sverige har vi använt rent kroppseget östradiol i princip sedan 70-talet. Och det verkar vara skillnader där vid lag. Grovt sett så ser man oftast ökningar då i upptäckten av bröstcancer med det amerikanska östrogenet, även om det inte är signifikant. I den WHO-studien från 2002 och som gav den här skrämselekan med relativ risk på 1,24 tror jag det var. Det är inte signifikant.
Vad betyder 1,24?
Att det är då 24% högre risk över observationstiden. Men den är inte signifikant om man justerar för skillnaden mellan behandlingsgott och kontrollgrupp. Men det var ingenting som man gjorde här. Sen i 18-årsstudien gjorde man på VHI också. Då ser man ingen signifikant ökad dödlighet i bröstcancer. Man ser en minskad dödlighet hos de som fick enbart östrogen, alltså tidigare och då. Men som man studerar hur det har gått för gruppen 18 år senare. I stora finska studier som omfattar hela Finland, registerstudier som då inte är lottade eller randomiserade, men som är att jämföra med terapitraditionen i Sverige. Där ser man faktiskt att bröstcancerrisken är klart sänkt för alla durationer. Alltså under 5 års duration, över 5 års behandlingstid, över 10 års behandlingstid. Och framförallt är den sänkt i de åldrar då mellan 50 och 59, där vi ofta sätter in hormonbehandling i dagens liv. Vad det säger är ju absolut att kvinnor som de facto får hormonbehandling inte dör mer i bröstcancer.
Det är inte så lätt materia för vanliga människor att ta till sig.
Nej, och det här får man ha lite försiktighet. Det är ingen randomiserad studie, men det är ändå en jättestor studie.
Förklara vad skillnaden är då, om den studien är randomiserad eller gjord så som populationsbaserad som den här finska.
Ja, i en randomiserad, då är det en studieuppläggning. Om man frågar kvinnor om de vill delta, ja eller nej. Och sen lottar man till de som får aktiv behandling eller inte behandling. Oftast då är det så kallat blindad, att man inte vare sig patient, eller försökspersonen eller forskaren vet vad det är i burkarna.
Nej. Sen, men man har ju ändå gjort ett aktivt val att delta i studien, och då kan man ju gissa att personen i fråga också kanske har något visst behov av behandlingen.
Det kan det vara. Ibland brukar man göra så kallade bortfall eller analyser då på vilka som inte ställde upp på det här. Och man har ändå frågat dem och hur gamla de är och så vidare, om det är några skillnader i sådana faktorer. Det är vad man kan göra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, den andra stora farhågan är väl att få hjärninfarkt helt enkelt. Blodpropp brukar man ju säga. Och det är ju en allvarlig och invalidiserande och ibland dödlig åkomma. Grovt kan man säga att de sammanslagna studier som har gjort med de amerikanska östrogenerna visar ofta en signifikant ökad risk för stroke. Däremot finns det flera studier nu från Skandinavien baserade på östradiol som vi använder här, som inte ser samma risk. Bland annat en dansk studie som är under 10 år, drygt 1000 kvinnor. Där ser man snarast en sänkning 23%. Det var inte riktigt så kallad signifikant.
Och har det här att göra med huruvida man tar det oralt eller via huden?
Det här
var huden?
Oral behandling i princip.
Okay. Ja. För att annars brukar man ju i Sverige säga att har man tidigare haft blodpropp eller har en ökad
helt
risk
klart
för blodpropp,
ja,
så får man det via huden.
Ja.
Och då tar man bort den,
ja,
risken.
Ja, då kan man säga att det är ingen risk för blodpropp med östrogen givet genom huden.
Nej, okej.
Okay. Riktigt. Där det inte är tabletter alltså. Mm. Och det beror nog på att tar man det med tablettform då snurrar det längre och påverkar levern på ett annat sätt, så att koagulationsfaktorer lite störs av den. Det verkar också så, men det är inte riktigt fastlaget än, men en del studier tyder på att även den här vanliga blodproppsrisken är klart mindre med östradiol än med amerikanska östrogen.
Mm. Har vi fått med alla risker?
I ett andra, men det här är väl de viktigaste ändå.
Ja. Ja, ja. Sen måste man ju hela tiden komma till...
Jo, en sak som har diskuterats, men som jag själv tycker nog är lite perifert, men kan ändå skrämma, det är eventuella risken för ovarialcancer, äggstockscancer. Äggstockscancer kan ju vara en väldigt allvarlig form av sjukdom och viktig på det sättet. Men där är alltså skillnaden så små så att, och den är från grunden så ovanlig så att det bör inte ha någon större impact på om man väljer eller inte väljer. I VHI-studien, och då var det amerikanska östrogenerna, där var det jämfört stora grupper under ett väldigt lång uppföljningstid. Att i ena gruppen drabbades 3 som fick äggstockscancer och den andra gruppen drabbades 4.
Mm. I hela det här och med din erfarenhet så tänker jag att den generella hälsan och hur man sköter sig, hur stor del tror du det har? Ska man väga in det när man, alltså, för det gör ju läkaren, gynekologen eller läkaren väger ju in livsstilsfaktorer som en risk faktor.
Absolut tror jag att livsstilen förstås påverkar risker och hur man mår överhuvudtaget och även total överlevnad, hur länge man lever. Det har vi ju läst mycket om, det här Blue Zones och så vidare, där det mest är livsstilsfaktorer. Va? Där har det ju varit områden där hormonbehandling är väl ganska non-existent. Så visst kan man påverka sådana saker med levernet, helt klart, det tror jag också.
Mm.
Sen är det då det viktigaste är ju för de kvinnor som har klimakteriebesvär. Att de inte behöver känna sig alltför rädda för att prova hormonbehandling. Det har ju varit så nu under några årtionden. Att det är många kvinnor som försökt vara duktiga och avstå eller sluta med hormonbehandling. Bara för att man har upplevt att det är så farligt.
Har man inte några klimakteriebesvär, det vill säga det traditionella med vallningar och svettningar, då brukar man inte överhuvudtaget rekommenderas att ta det. Och jag tror att det är många gynekologer och läkare som inte skulle skriva ut det heller.
Helt riktigt. Ja, där är ju den principiella inställningen, eller har varit så att man ska inte medikalisera en hel befolkning. Det andra steget är väl prisgivet till ens eget val. Vad man vill göra och om man tror på någonting eller inte.
Vad är det som är nytt i den här studien som publicerades i Lancet och hur påverkas de nya nationella riktlinjerna av det här?
Ja, den kom ju som en bomb kan man säga. Men för mig är det i princip inget nytt. Det som framförs här är den ökade risken eller upptäckten av bröstcancer efter hormonbehandling, och det har man vetat sedan många år och i många studier. Så det är inget nytt. Att det får så stor uppmärksamhet beror på att generellt sett är negativa nyheter i det här medicinska området får större utrymme än eventuellt positiva nyheter. Ja, man har också, som den här studien visar, en klar effekt av övervikt som är associerat med en ökad risk för upptäckt av cancer. Och jämfört med icke-överviktiga som har på 10 års sikt ungefär 5% risk så ökar den till drygt 7% för de överviktiga. Hormonbehandling har jämförts på samma sätt då, ingen hormonbehandling. Och då ökar det från drygt 6% till drygt 9%. Det vill säga i obesitas så är det ökning med 2% och med hormonbehandling så är det ökning med 3%. Det är skillnaden kan man säga. Och då om man ser på effekten av hormonbehandling enbart och nivellerar effekten av vikt, då är den alltså bara 1% högre än de 2% som övervikt i sig. Det förändrar inte den här inställningen att för friska kvinnor som är mellan 50 och 60 år eller 10 år, mindre än 10 år efter menopaus och har klimakteriebesvär, så är det så att fördelarna bedömer vi klart överväga eventuella nackdelar. En annan kommentar är att när man gör sådana här studier så väljer man ju alltid de studier som ska ingå efter vissa kriterier. Och det är lite svårt att förstå i den här studien, för att där har man inte tagit med vissa studier och tagit med andra studier som även kritiserat internationellt. Man har inte heller tagit med en studie från Frankrike där man har progesteron. Och man har däremot inkluderat tydligen några studier med p-piller som inte har med sammanhanget att göra. Inte heller har man tagit med den finska nationella studien och där man inte ser, man ser en ökning av incidensen, alltså risken att få det, men man ser en signifikant eller säkerställd minskning av dödligheten i bröstcancer. Både vid under 5 års behandling och även efter 10 års behandling. Och framförallt i åldersgruppen mellan 50 till 59. Terapitraditionerna i Finland stämmer med dem i Sverige väldigt väl. Vi har där i Finland och här använt rent östrogen sedan länge och är klart jämförbar och intressantare egentligen än data som bygger på det amerikanska östrogenet. Och många av de observationsstudier som är inkluderade i Lancet-rapporten är grundade på också på amerikansk östrogen. Så varför man har uteslutit på det här sättet, det är lite oklart faktiskt. Och också beräkningen av antalet är inte gjort på övertygande sätt. Ja, när vi uppfattar det som det inget nytt i princip med den här studien. Vi noterar också att det är observationsdata, det vill säga relativt svaga data i att förklara direkta orsakssamband. Och att den här studien inte på något sätt rubbar uppfattningen att för en övrigt frisk kvinna som är mellan 50 och 60 år eller mindre än 10 år efter sin menopaus och har klimakteriebesvär, där överväger fördelarna klart eventuella nackdelar. Man ska också komma ihåg att totalt sett, som jag sagt tidigare, så är det ungefär 30-40% lägre total dödlighet hos de som lottas till hormonbehandling inom de här åldrarna. Och då är allt intaget. Och även beräkningen av, som sagt, antalet bröstcancer efter lång exponering kan ha diskuterats, metoden som man gör det på. För mig är det svårt att tro den här ökningen man ser redan efter 3-4 år att det skulle vara att det orsakar bröstcancer. Det förefaller biologiskt osannolikt. Det tar nog 10-20 år från en cellomvandling, utveckling och klinisk upptäckt. Och för mig är det mer att det ökar upptäckten av bröstcancer. Och det är genomgående i alla studier. Väl att komma ihåg att diagnosen bröstcancer är förstås ett livstrauma. Det har jag all respekt för. Men man måste nyansera det hela och framförallt ta in totalbilden. Kvinnor som har uttalade klimakteriebesvär, de har oftast väldigt dålig livskvalitet, alltså i dagliga livet. Svårt att sova, och ta andra mediciner och så vidare. Och då måste man balansera mot andra effekter också.
Varför är ni så, som kan det här, som vet mest, varför är ni så dåliga på att föra ut det här budskapet?
Ja, delvis har det inte varit något större intresse från journalister faktiskt. Jag har försökt framföra det här med effekten på total dödlighet och så under många år. När man har frågat om andra saker. Ja, så, nej, det tar vi senare. Och det grundar sig nu på att i mycket av pressen så är good news no news. Tyvärr.
Mm. Vi måste avsluta där tyvärr, Tord. Jag kan sitta och prata med dig länge. För det är spännande med någon som är så kunnig och entusiastisk. Du är ju professor emeritus på Uppsala universitet. Men du tar ju fortfarande patienter trots att du har passerat pensionsåldern.
Ja.
Vad driver dig?
Ja, att jag har föreläst om det här mycket, det har varit lite en passion, för jag tyckte det var så fel. Och sen har det varit naturligt att fortsätta nu på privat mottagning i och för sig. Men eftersom man har sysslat med det under så lång tid och också följa med och se vilka nya saker som kommer. Så.
Tusen tack Tord Nässén för att du ville bidra till kunskapsspridande än en gång här i Klimakteriepodden.
Tack, tack.
Ja, det är ju ingen lätt materia det här, och jag tycker verkligen att det är viktigt att framhålla att alla kvinnor som tar eller överväger hormonbehandling för sina klimakteriebesvär ska göra i samråd med en läkare eller gynekolog. Och det är den medicinska expertisens uppgift att stödja och rådja dig utifrån dina förutsättningar och hälsotillstånd. Vi har otroligt många faktorer som måste vägas in för att kunna avgöra om fördelar överväger nackdelar med den behandlingen läkare eventuellt sätter in för att ta bort eller dämpa klimakteriesymptom. Det handlar ju inte bara om bröstcancer utan även status hjärtakärl, benskörhet, genetik, allmän hälsa, viktstatus som vi hörde mycket om här. Och om du tar någon annan medicinering och livsstilsfaktorer generellt såklart. Dessutom så är det ju otroligt intressant med att man kan haft tidigare påverkan och känslighet av sina egna hormoner, PMS och så vidare, och hur det då påverkar eventuell behandling. Ja, jag skulle önska att debatten var lite bredare än att man måste liksom vara för eller emot. Och återigen, det är så viktigt att man som individ och kvinna har någon kunnig person att diskutera det här med. Jag hoppas i alla fall att du har lärt dig någonting. Och lyssna gärna på avsnitt 77 där vi pratade om bröstcancer och det här med individuell risk kopplad till bröstcancer på grund av bland annat brösttäthet. Superintressant måste jag säga. Vi får absolut anledning att komma tillbaka till det här ämnet framöver. Vill du höra mer av professor Tord Nässén så ska du också lyssna på avsnitt 11. Och som jag sa i början så finns det alltså länkar på klimakteriepodden.se till den här Lancet-studien och uttalandet från SFOG. Du hittar naturligtvis också information på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Jag ska definitivt plocka upp bollen med humör och hormoner ur fler vinklar framöver. Men först så ska vi tala om hur benskörhet verkligen kan kliva in i våra liv i samband med klimakteriet. Och hur ska du göra med kost, träning och andra saker för att bibehålla och bygga ett starkt skelett och minska risken för att bryta någonting? Missa inte nästa avsnitt. Följ gärna Klimakteriepodden på Instagram, och du hittar som vanligt allt som har med avsnitten att göra på hemsidan klimakteriepodden.se och på Klimakteriepodden på Facebook. Och därigenom kan du också komma i kontakt med mig, Åsa Melin. Tack för att du har lyssnat, sköt om dig och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.